Det är ju en konstform att göra neonskyltar. De är ju ofta unika. Alltså att det var en glaskonstnär som blåste ett glasrör. Det är en svårbemästrad teknik och att det är, liksom, det är en konstform helt enkelt.
Det här är Grunden till allt. Programmet där vi berättar historierna som gömmer sig i det periodiska systemet.
Storstadens trollbindande glöd, neonljuset, har redan hunnit fira 100 år. Men hur länge kommer det egentligen finnas kvar? I det här avsnittet ska vi prata om vad grundämnet neons röda sken betyder och vad det väcker för känslor. Jag heter Niklas Storm och vi börjar hos vår huskemist Emma Johansson.
Neon är en ädelgas och den förekommer naturligt i atmosfären. Den har den kemiska beteckningen Ne och atom nummer 10. Ädelgaser är grundämnen som är lite speciella. De är icke-metaller och de reagerar nästan inte alls. De är alltså så oreaktiva så att de förekommer då ensamma som enatomer i gasform i rumstemperatur.
På motorsalongen i Paris 1910 demonstrerade uppfinnaren George Claude för första gången sin nya uppfinning för en stor publik. Flera meter långa, raka rör som gav ifrån sig ett glödande rött sken. Neonljus. Senare kom man på att rören kunde böjas och formas till bokstäver och bilder. Och 2 år senare sålde han den första neonskylten till en barberare i Paris. Snart började neonljuset sprida sig över världen. På Karlaplan i Stockholm ligger det anrika tvätteriet Piccolo som ägs av Simon Negos. Skylten ovanför dörren är skriven i surrande, snirkligt och rödglödgat neon.
Ja, det är från 58 tror jag. 1958.
Det är ett lysrör som är monterat på en låda så att man inte ska se elektroniken. Jag tror att det ligger sladdar i den där.
Här träffar grunden till allt Mariam Fanny. Hon är grafisk formgivare, konstkritiker och håller på att doktorera i design.
Man kan säga så här att kring sekelskiftet 1900 så händer det 2 saker. Det ena är att elektriciteten gör sitt intåg och att glödlampan har uppfunnits. Det ena. Och sen det andra är att industrialismen eller industrialiseringen har gjort att det finns en överproduktion som förändrar marknaden på så sätt att nu behövs det reklam och synlighet för att sälja varor. Så jag tänker att man kan föreställa sig att det är mot den bakgrunden som neonskylten uppfinns. Så på 10-talet så uppfinns neonskylten i Paris, Frankrike. Och så under 20- och 30-talet så blir den vanligare då. Allt vanligare inslag i staden. Och sen så under världskrigen så sparar man ner på energi. På 50-talet så får den liksom sitt genomslag.
Mariam Fanny tycker att neonet utstrålar urbanitet, ljuset av den aktiva staden. Men också att de snirkliga, glödande skyltarna signalerar framåtanda.
Sen kan man prata om geografiska skillnader också. Jag tänker att att neonljuset betyder olika saker i Sverige jämfört med i USA till exempel. Dels för att jag tänker i USA så har vi Las Vegas och Times Square och det är en mycket mer kommersialistisk och liksom pulserande urbanitet vi pratar om. Medan i Sverige så blir neonskylten mer en symbol för folkhemsbygge och 50-talets centrumanläggningar och ABC-stad. Och det tänker jag är ganska olika saker.
För några år sedan när Mariam Fanny bodde i Hökarängen utanför Stockholm upptäckte hon att man började sätta upp fler och fler neonskyltar i stadsdelen.
Ja, alltså det finns ju, alltså en neonskylt signalerar ju idag kulturarv skulle jag säga. Så att har man en neonskylt så betyder det att man vill liksom ansluta sig till det värdet på något sätt.
Det visade sig vara en del i bostadsföretagets Stockholmshems projekt Hållbara Hökarängen som delvis handlade om att bevara förortens 50-talskänsla. Ett sätt att göra Hökarängen mer attraktivt och kommersiellt gångbart.
Ett sätt att se på det är att att det, i och med att det inte satsas på offentlig service idag, utan tvärtom att det utarmas, att det finns en saknad eller en längtan efter att det ska satsas på det gemensamma, på till exempel en centrumanläggning eller liksom vad man tänker sig att en centrumanläggning ska innehålla i termer av liksom postkontor och apotek och så vidare, vårdinrättning och sådär. Och att den här liksom ambitionen att skapa en bild av folkhemmet, eller vad man ska säga, kanske är som ett litet plåster på såret. Det är min tolkning av, eller en möjlig tolkning av varför den här typen av estetik kommer tillbaka nu i viss mån.
Men precis som att neonskyltarna kanske ska ge sken av folkhemmets trygghet, så är det allt oftare LED-tekniken som ska ge sken av att vara neonljus. LED är billigare och enklare att hantera, och samtidigt blir det allt svårare att hitta folk som kan neon. Men hur funkar neonljus egentligen? Det kan vår kemist Emma Johansson svara på.
Jag sa ju nyss att ädelgaser inte reagerar, men man kan få ädelgaser att reagera om man tillför väldigt mycket energi. Och det är det man gör när man tillverkar ett neonljus. Då tar man en glastub, fyller med neongas och sen skickar man på jättemycket energi i form av elektrisk ström. Och det som händer då är att elektronerna hos neonatomerna hoppar längre bort från kärnan. Och där stannar de inte länge, utan väldigt snabbt hoppar de tillbaka, och då sänds det ut ljus som vi kan se. Och just neon ger ett rött ljus. Vill man ha en annan färg så kan man använda en annan ädelgas.
Men här har vi pysselrummet helt enkelt.
Det här är den göteborgsbaserade neonkonstnären Josefin Eklund som vi träffar i hennes hemmaateljé.
Här har vi lite samlingsplats för alla olika typer av material och rör som inte är riktigt ikopplade och sådär. Rören får hjälp med att böja av en kille i Västerås.
De senaste två åren har Josefin Eklund fokuserat sitt konstnärskap på neon, vilket har resulterat i flera utställningar. Hennes verk är enkla linjer som formar siluetter av glödande bergskedjor, moln eller ansikten mot en omsorgsfullt vald bakgrund.
Historiskt har det ju varit mycket som användes i underground-världen och också i typ Red Light District. Det är ju väldigt kopplat med rött neon till exempel. Och man använder det för att lysa upp liksom mörka platser. Men det är ju först nu på senare som man har börjat leka med de här gladare färgerna. För neon i sig är ju ganska, den här röda färgen, kanske inte jätte upplyftande, just den röda. Men jag tycker att för mig är det bara ren och skär glädje. Jag tycker det är så fint med gasen och hur man kan reflektera. Jättetråkiga ytor kan bli liksom rosa eller lila, men väldigt lite neonljus. Och så tycker jag det är coolt att det känns artificiellt samtidigt som det gör en, liksom en ädelgas. Så att det blir en mix av det på något sätt.
Så hur ser framtiden för neon som ljuskälla ut?
Det känns som att nu har det gått upp en liten våg där det är ganska modernt att använda det. Som kanske har funnits i något år eller någonting. Men samtidigt som neon byts ut mer och mer mot LED, typ i skyltväg och sånt. Så jag tror ju att det som form kommer nog på sikt att dö ut mer och mer. Det finns ju inte alls många som jobbar med det. Det är typ en i Sverige som kan böja glas och någon i Tyskland, någon i Ukraina och lite sådär. Så det är väldigt svårt att få tag på duktiga glasblåsare, vilket är ett problem.
Du har grunden till allt som görs för Sveriges Radio av Niklas Storm och Jonas Lövenberg från produktionsbolaget Pigelkott. Tekniker var Johan Hörnqvist och musiken gjordes av Marcus Sjöblom.